Podplay.
Efter förra gången som vi spelade in så skickade du mig ett sms.
Just det.
Vi spelade in på morgonen och smset kom på kvällen. Från Daniel Sjölin. Och vi kanske ska vi hälsa välkomna till podden?
Ja, vi gör det. Välkomna till Två män i en podd med Erik Skylt och Daniel Sjölin. En podd som görs av Expressen Kultur.
Just det. Och där jag då håller på och läser ett sms som kom till mig för 2 veckor sedan. Tack för idag. Jag rasade ihop totalt efter samtalet. Kanske var det den där typarmen. Har legat i fosterställning hela dagen. Påminn mig gärna om detta sms inför nästa samtal. Om 2 veckor har jag rest mig igen. Jag tror jag vet varför jag aldrig kommer att kunna vara äkta. Herregud, vad på djupet sjuk jag är.
Ja.
Det verkar som att du på något sätt kommit till någon djup insikt här som du kanske kan säga någonting mer om.
Precis, insikten gör ju tyvärr inte bättre. Utan insikt så har jag bara en sjukdom. Med insikten så har jag ju också så att säga insikten om att jag har en sjukdom. Det här har ätit sig in i mig sista månaderna värre och värre. Och det handlar om djupa känslor av värdelöshet. Att vara totalt värdelös på alla plan. Som förälder, som yrkesmänniska, som allting. Jag kan inte sköta hushåll, inte krukväxt, liksom ingenting. Liksom, en våldsam liksom, variant av att vara en bluffkänsla. Kombinerat med liksom, en paralysering som gör att jag inte kan liksom resa mig ordentligt och göra saker och ting. Det är en sak att kanske förra morgonen tänka sig, ja, jag är en bluff, och sen tänker man bort det. Liksom. Jag har inte kunnat hålla uppe de här skotten mellan olika saker, utan det är, jag känner mig själv liksom, fruktansvärt värdelös. Och jag har ju börjat gå i lite terapi, och då har jag förstått att så att säga, efter att i många år gått omkring och trott att jag är potentiellt en vidrig person liksom, helt enkelt. Så har jag förstått att det är själva den tanken som så att säga är problem hos mig. Det jag är inte det, påstår då. Finns det vissa fog. Liksom. Men jag har gjort med den här föreställningen. Och det hjälper ju inte mig att jag då ponerar att jag tror att jag, så jag förstår att jag de här värdelöshetskänslorna är starka. Och så det hjälper inte mig att jag vet att jag också har dem, för då har jag ju 2 problem. Dels att jag känner mig värdelös, dels att jag också har problem att känna mig värdelös. Och sen är det också nummer 3 då, som uppenbaras ibland. Det är inte bara att jag känner mig värdelös och att jag vet att jag har föreställningen, utan att också en djup övertygelse om, eller ett det är ett etablerat faktum. Jag är värdelös. Det är en annan sak om man inte är värdelös men känner sig värdelös. Men jag är det, så att säga. Och då har jag 3 problem plötsligt. Och det här utlöstes, det kan utlösas av flera saker. Bland annat då av den här typarmen. Det hände andra saker den dagen efter det här samtalet, men jag fick ju en gåva där av en lyssnare. Jag har tagit reda lite mer på den, lite roligare faktiskt vad man trott. Och det har hänt nu flera gånger att jag har hamnat i sån här katatonisk fosterställning kort efter att jag fått en gåva av liksom någon. Jag bryter ihop. Helena som jag är tillsammans med, hon gav mig en teaterbiljett. Med ett kuvert med hennes specifika, precisa handstil på. Jag kunde inte hantera det. Jag börjar misstänka att jag kanske liksom har levt ett långt liv där jag inte fått höra att jag är bra, helt enkelt, tror jag. Och det slår upp hål. Det blir så att det går rakt in i personligen. Min uppfattning om mig som person är liksom att jag känner mig som värdelös som människa, så att säga. Och så att då när jag fick den här typarmen av någon människa där ute som tror på mig på något vis, så blir det så här, usch, så att säga, fy, tro inte på mig. Och samtidigt så kan jag inte hantera att det finns någon som tror på mig liksom där ute. Och det, naturligtvis är det självklart är det så att i och med att jag sitter här och lägger ut texten om det här. Mm. Det är det ultimata beviset på att jag är en vidrig människa. För att nu är jag ute med hoven, förstår du?
Mm, men...
Och det här... ja, det är ett fantastiskt självhat.
Men om jag får vara lite psykolog här då, så kan jag ställa en fråga till dig som är ungefär på det här sättet. Är det sant att du är värdelös?
Ja.
Jämfört med vem? Är du mer värdelös än mig till att börja med?
Ja. Mm-hmm. Du roddar ju hem allting och det här är bara en av alla fantastiska poddar du gör och grejer och fixar och donar och har röd golf och allt går bra och det kan man lita på. Och,
röd golf? Mm.
Ja, det. Och jag känner att jag har svårt då och kommer svårt att försörja mina barn och det är massor av sådana saker som bara... Men det är ju, visst, det är ju så att om en krukväxt vissnar så är det ju tecken på att jag så att säga, ja, jag trodde så högt om mig själv att jag trodde att jag kunde ta hand om krukväxter och en hel familj och sådana saker.
Mm. Men är det sant att du är en värdelös pappa? Är det sant?
Just papperiet och skrivandet har varit fram till den där sms:et jag skrev till dig två ställen där jag upplevt att det har gått bättre. Men ja, jag drabbas i korta ögonblick av sådana saker också. Men tack och lov så har jag en dialog med barnen nu på ett annat sätt än vad jag hade kanske när jag var gift. En egen dialog som gör att jag kan lägga till. Där kan jag få vara en dålig pappa ibland. Men kan jag lägga till och liksom göra någonting också som är bra så att säga. Jag behöver liksom inte döma mig själv fullt. Men absolut, jag tvivlar på mig själv. Jag har stått ute i trapphuset under förevändningen och försöka slänga sopor. Och bara hoppats att den som kommer upp i hissen är typ Alfons Åbergs pappa. Den där trygga personen, jag tror han heter Bertil Åberg, som för övrigt är 36, fast han just det. Ja. Och liksom, det. Liksom, mm. Så kan han säga, nej men du, han säger han till mig, ta det lugnt och det gör ingenting och sådana saker. Men honom möter jag aldrig och jag önskar att jag hade mött honom i mig själv. Mm. Men
de här känslorna av att vara värdelös, alltså det, men så känns det ju ibland.
Mm. Men det, grejen är att det, så känns det säkert, förlåt, men så känns det säkert för dig också. Men problemet är att du kan hantera det och leva ett fortsatt liv som människa för att du är inte värdelös. Men jag är det, så jag kan inte hantera det. Det är det som är grejen.
Mm.
Jag går sönder av det.
Mm. Nej,
jag är för svag. Jag är för bortskämd. Jag är för dålig, förstår du? Mm. Jag fixar det inte. Alla andra går omkring med det här dagligdags och bara... tar sig en hutt eller jag vet inte vad, hoppar i säng med någon eller öppnar en påse sniglar och steker i panna och sen är det okej. Okay, sen...
Det är så mycket här så att vi måste börja någon ände.
Ja,
men jag brukar tänka kring det här. Alltså de här känslorna är inte främmande för mig. Jag brukar säga att jag har som en dagpersonlighet och nattpersonlighet. Som man till och med skulle kunna döpa till dag Erik och natt Erik.
Oj. Och nu är det sent på eftermiddagen, nu är det tidig kväll. Mm. Vilken är det på väg från det ena till andra nu?
Det är på väg mot en sämre del av mig. Det känner jag när vi sitter här i poddstudion. Vi brukar spela in på morgnarna, men så gick inte det idag. Så att vi spelar in på kvällen istället. Och
vad är rädd ska hända nu då?
Nej, men jag har en sån ångesttimme... nästan varje dag runt 17 till 19 som jag tycker det är två timmar som jag tycker är jobbiga.
Vilken tid på dygnet föddes du?
Jag föddes faktiskt 17.
Så att min hypotes nämligen att man har en dipp varje dygn till klockslag man föds.
Det är sant. Mm. Jag föddes ju 17 och 13. Och det är faktiskt då jag har en dipp.
Det stämmer. Det här ska vi gå ut och missionera.
Hjälp, det stämmer. Ja. Men
du kommer ju din allfall tack och lov efter kontorstid. Min kommer ju alltid klockan 3.
Okej. Okay. Ja. Mm. Och det var där du föddes?
Ja. Mm. På en måndag eftermiddag, tack. Men okej, fortsätt. Ja,
vad hände där? Men alltså nattpersonligheten, eller nattpersonen, det är ju den som oftast dyker upp i varje timmen. Alltså klockan 5 kanske. Man vaknar och kan inte somna om. Och man är egentligen jättetrött, men ligger där vaken. Med öppna ögon. Och demonerna kommer till en. Och där kan jag också få en känsla av total värdelöshet.
Vad är du värdelös?
Nej, men jag tycker då när det är som mörkast att världen skulle vara mycket bättre om jag inte fanns, för att jag är liksom, jag är problemet i alla ekvationer. Mm-hmm. Och om jag togs bort så skulle allting bli bättre. Mm-hmm. Till och med de som står mig nära då skulle må bättre om jag var borta på lång sikt. Mm. För att jag då har ett sånt destruktivt, negativt inflytande på min omgivning.
Hur yttrar sig det då? Att du är krävande i form av emotionellt närvaro? Eller vad?
Ja, alltså den här nattpersonen då är ju inte så, vad ska man säga, den är inte helt realistisk. Det är ju lite som ett barn som där fantasin drar iväg. Så att jag kan inte riktigt se nyktert på det här. Men det i grunden finns det väl en förakt inför den egna svagheten, tror jag. Och det slår då över i det här, jag är värdelös, det var bättre om jag inte fanns. Det är bättre om jag inte hade blivit född. Mm. Om man säger så. Och då det, i de stunderna är det, alltså, så här, ja men det är det. Och att jag kan prata om det så här pass nyktert och utan liksom större känslor och utbrott är ju för att jag nu är min dagpersonlighet. Dels för att det fortfarande är dag, men också för att det här som vi gör nu är ändå en del av mitt professionella liv. Mm. Så att och det professionella har alltid varit väldigt mycket dagpersonen. Jag har alltid känt mig ganska så stark i det. Mm. Det har varit en roll där jag har kunnat expandera. Och de här nattliga känslorna har varit, de har helt enkelt inte varit där, vilket har varit väldigt skönt. Men det har också lett till att jag har jobbat extremt mycket för att jag vill att stanna kvar i dagpersonen, den professionella.
Men låt mig fråga då, den här idén som du har med till exempel Muminpappan och den här ön du ska sitta på. Mm. Vem är det som sitter där ute då? Är det dagpersonligheten? Eller för jag får intrycket av att dagpersonligheten är en social person som behöver människor omkring sig.
Nej, det är ju absolut nattpersonligheten. I och med att nattpersonen kanske inte hatar sig självt fullt igenom, men tycker att alla relationer till andra människor är väldigt, väldigt smärtsamma. Och man vill ju skriva ut sig själv. Jag vill skriva ut mig själv ur alla sådana relationer. Och då blir den här idén om ön, där jag förhoppningsvis är helt ensam, den blir då en befrielse.
Vad smärtsamt är ett speciellt ord att välja i relationer. Jag kan tycka att de är ansträngande, men vad är det som är smärtsamt i relationer till andra människor?
Ja, det här har varit väldigt gåtfullt för mig.
Är det att vi inte är med i din gosedjurslek?
Ja, det här kommer vi inte kunna svara på fullt ut i ett enda program. Men jag kan säga så här att det som jag kallar för min mittlivskris som inleddes för 3-4 år sedan. Och det har verkligen blivit mycket, mycket bättre. Mm. Framförallt sen jag fick barn. Mm. Det är ju snart ett halvår sedan. Men det som var det värsta under den perioden var att i princip alla sociala kontakter blev smärtsamma. Alltså det, och jag hade innan dess varit en väldigt social person. Jag hade älskat att ha fest och gå på mingel och ha middagar och jag var uppbokad varje kväll i veckan. Och så plötsligt så gick inte det längre. Alltså allt det blev nästan jobbigt. Mm. Och än idag kan inte jag förklara riktigt varför det blev så. Men det var faktiskt det värsta. Alltså ibland så har jag kallat det här som att jag fick en depression. Eller,
ja, första anblick kan det låta så. Men,
men det var i alla fall inte en sån depression där man ligger ner och inte reser sig upp. Utan det var det här som var det värsta. Alltså en oförmåga att vara med andra människor helt enkelt. Mm. Kan bara vara ensam.
Men blir det inte lite mer lite självbekräftande då? Att ju mer ensam man är, desto mer ensam behöver man vara då?
Jo, så blir det ju. Det blir ju en total ensamhet till slut. Mm. Och ja, så tänker man att, att ja, jag är ju så värdelös att det är lika bra att ingen är med mig. Hur? Och där kommer då den här känslan av värdelös. Så för mig då, så, för att avsluta det här innan vi går tillbaka till dig, så var det som att nattpersonen plötsligt trädde in i dagen. Aj, det här har alltid funnits på natten för mig. Mm. Och, det, och så är det nog för många. Alltså, vem har inte upplevt vargtimmen alltså, då och då under sitt liv? Men när det här trädde in under dagen, alltså demonerna var med hela tiden och sa de här sakerna dygnet runt. Det blev helt outhärdligt.
Mm. Det förstår jag.
Och i det så finns det här då, det alltså den djupa känslan av att vara värdelös. Men då tänker jag, för att knyta tillbaka till dig, det är att jag tycker jag hör nu när du säger det här, att det här är nattpersonen som talar. Natt Daniel alltså.
Mm.
Och är den helt, för ett sätt att komma ur det här är att försöka liksom hitta någon typ av realistisk punkt där man kan vara lite snällare mot sig själv. Så när du säger att du är helt värdelös, så tänker jag, ja, men det är nattpersonen som säger det. Dagpersonen vet ju att du inte är helt värdelös. Det är du ju inte.
Jag väntar på realistiska punkter. Jag hittar inga. Det är det som grejen. Problemet är ju att i så fall att nattpersonen har avslöjat dagpersonen. Dagpersonen har med ett infernaliskt lögnande alla dessa år hållit sig uppe och hållit den här nattpersonen borta. Men nu har nattpersonen avslöjat honom. Du är värdelös. I'm sorry.
Mm.
Och det här är ju dagpersonen misstänkt under alla år, men hållit sig liksom försökt. Och då letar det sig liksom under liksom allting. Det är, ja, men det är som att hela principen är liksom, som till exempel då att jag överhuvudtaget sitter här är ju då, och pratar om det här, är ju då så att säga bara ett sätt för mig att vara manipulativt ute med hoven och få någon att tycka synd om och sådana saker. Vilket är typiskt och flyktbeteende, för att jag klarar inte av att ta itu med någonting egentligen, utan jag ska försöka skjuta allting på någonting annat. Det fick jag, kommer inte ut ur det här. Men okej, annat än nu ska också tilläggas att det här skovet som jag hade, det utlöses också av dålig sömn. Så att det finns en fysisk, så att säga, när jag har varit trött. Så jag var ju nog kanske mitt i natten där på eftermiddagen. Jag hade varit uppe nästan halva natten den morgonen vi spelade in och sådana saker. Men låt mig flika in med någonting roligt istället.
Ja, men alltså
det får jag inte.
Nej. Alltså vi ska förstås återvända till den här typ armen. Någon har ju velat ge dig en present. Då kan du ju inte vara värdelös.
Jo. För värdelösheten handlar ju om att jag har uppehållit ett sken inför andra om att, och som andra då går på.
Nej.
Så det är det som är grejen.
Nej, det är inte så. Det är inte så.
Ja, det är jag.
Det kanske är så att både Helena och den okände brevskrivaren med typarmen faktiskt anar att du har både en nattperson och dagperson och tycker om båda två.
Ja, alltså precis, för att
det är ju, om man ska tycka om någon på riktigt måste man ju tycka om nattpersonen också.
Ja, det kan nog stämma, för att det här, det är ju så här, just presenter och gåvor kan utlösa såna här saker, har jag märkt, och jag fick ju då en teaterbiljett en gång av Helena och klarar inte av att ta emot det där riktigt.
Hon vill ju inte ge den teaterbiljett för att du bara är dagpersonen. I den gåvan finns det väl en kärlek till nattpersonen också.
Ja, precis.
Tänk om kärleken är störst inför nattpersonen. Den sårade, svage Daniel.
Ja.
Så kan det ju vara. Det är egentligen lättare att älska någon som är sårbar.
Det kan nog absolut vara det, och jag tänker att jag har väl lärt mig kanske lite grann av det. Det finns väl, den instansen fungerar fortfarande. Jag tror att där har jag väl lärt mig lite grann att jag har ju liksom levt ett liv, kan man säga, där den dåliga sidan av mig, så att säga, den jag har velat trycka undan, den har varit förknippad med det som är en känslig sida. Och så känslig och överdriven och dramatisk. Men nu har jag förstått att det snarare en fråga om receptivitet liksom, kanske. Och det kan uppskattas av någon. Men jag måste få utveckla den här typarmen lite grann.
Ja, precis. För det är det här brevet, det märkliga brevet som jag fick hem till mig för att brevskrivaren inte hittade din adress på nätet. Men hittade min. I och med att det då bara finns en Erik Skylt i världen. Så.
Eller två då, dag och natt Erik Skylt.
Ja, precis. Jag tror att...
Jo, det fina med det där var att det var en liten avbruten typarm från en skrivmaskin. Och enligt då, skriftställaren då, så hade den här tillhört Liva Johansson. Och det var ju jättefint och fantastiskt på alla sätt och vis. Sen då trodde jag liksom, ja men det här var ju fint ungefär som att man har... En gång knyckte jag Jörn Donners könshår hemma hos honom. Jävla konstig analogi här. Och skulle ha ge bort till kompisarna. Ja, okay. Liksom. Du förstår mig? Ja. Det var ingenting som liksom hade någon egentligen värde.
Sådär. Nej, men det här går djupare än så. Alltså.
Ja, det här går djupare än så för att det här är faktiskt jag trodde först att man hade brytit av typarmen från en skrivmaskin som Eva Loh hade haft och skickat till mig som en kul grej, men jag såg att typarmen var urnött, den var avnött, och så kom jag över det här då, att Eva Loh Johansson har själv skrivit om det här. När han skulle skriva sin roman Godnatt jord så lossnade typarmen från hans skrivmaskin. Och då skrev han så här om det här: till en början satte mig att först försöka skriva resten av manuskriptet utan A. Jag tänkte att jag efteråt kunde fylla i tomrummen för den felande bokstaven med bläck. Jag skrev också ett par sidor på det sättet, men aldrig förr hade jag vetat att mitt språk innehöll så många an. Och sen försöker han också skriva och använda sig, som jag då i min bok, använda ord som inte innehåller A. Men det gick så där. Och han försökte även använda sig av än istället, vilket kunde få följande meningar: den katten sädes där höstrarna och började upp sina plätta bröst.
Kände du nu inspirerad att nej, jag kanske slänger det där romanutkastet utan A, jag skriver med Ä istället.
Ja, nästan inspirerad.
Men det kanske hade gjort Alex och Sigge ännu argare än att skriva ut, alltså det kanske är ännu mer fåfängt att inte använda bokstaven A utan bara bokstaven Ä.
Just precis, och så tillägna Ivar Lo. Men då plötsligt har ju det här, just den här typarmen har faktiskt en plats i litteraturhistorien, liksom, tyckte jag verkligen. Att här, det är just den typarmen då.
Ja, det är det.
Så att,
otroligt att den kom till dig.
Alltså, ja, otroligt verkligen. Så att detta om detta.
Ja, men vet du mer om brevskrivaren?
Alltså, jag har inte vågat ta kontakt än riktigt.
Nej,
och men, det fanns ingen adress med i brevet, så jag kan inte svara riktigt.
Nej, okej.
Okay, jag fick intryck att han kanske inte vill bli störd. Så att, men...
Brevet kom ju hem till mig. Jag trodde ju först att det var något... Jag vet inte vad jag trodde. Det var ett väldigt mystiskt brev och det luktade bränt också. Så att...
Det var som att det var flagnat och skrivit på om man har haft ett bakplåtspapper i ugnen och det har liksom blivit skört.
Precis, så kändes det.
Men okej.
Men det intressanta är då att du får det här, vem som än har skickat det här och vad den är för bakgrund, så är det ju någon som faktiskt vill dig väl här och har gjort någonting snällt. Men det leder till att du då ligger i fosterställning och skickar mig ett sms där det står: nu vet jag hur djupt sjuk jag är. Alltså det är det här som är mystiskt. Hur kan den här vänliga gesten utlösa en sån kris?
Alltså min teori är att det händer lite saker som jag kanske inte kan gå in på sen under dagen, den dagen. Men man kan säga att den här gåva gör en skör. Och väldigt skör. Och då, när man sen hamnar några timmar senare i en knepig situation där man får, då liksom faller man. Och då faller rakt in i hela systemet. Det finns inga vattentäta skott. Liksom inte så här att den saken som jag har gjort där var inte bra. Utan hela jag är helt värdelös, ungefär så. Så det, liksom, det öppnar, en sån gåva öppnar liksom dörren in till mig. Och då bara kan allt annat skit strömma in och ta över. Och det här har kommit oftare nu på sistone, och nu har våren inte ens börjat, och det är det som är det värsta. Jag är livrädd för våren i år, för att det här brukar komma när liksom kring majbrasorna och såna här saker, när ljuset kommer och det här livet ska återvända, då får jag ofta en djup melankoli som jag hamnar om det här, och nu har vi inte ens kommit dit än.
Det där är jätteintressant, för att det här pratar jag med Greta om hemma i veckan faktiskt. Det handlar om det ljus som har varit i alla fall i Stockholm de senaste dagarna, som jag kallar för Stina Ekblad-ljuset.
Efter skådespelaren?
Ja, precis. För att jag var länge precis som du, att jag tyckte mars var den mest ångestfyllda månaden. Att den var förfärlig. Ljuset kommer åter och man känner sig naken och tunn.
Mm.
Och naturen är så där gles och blek. Och allt det då har någonting skrämmande över sig på ett nästan oförklarligt sätt. För egentligen borde man väl bli glad för att våren är på gång. Men jag har tidigare, eller fram tills bara för något år sedan, haft väldigt stort problem med det här. Men sen så träffade jag, eller jag tror kanske intervjuade, eller det var faktiskt när jag var producent för Stina Ekblads sommarprat i P1.
Mm.
Då jobbar man ju ganska tätt ihop under någon vecka. Och då sa hon att det här är det vackraste ljuset. Och det här, dagarna kring påsk, är den finaste tiden. Och naturen är aldrig så underbar som precis innan den liksom slår ut.
Mm.
Och hennes ord fick mig att se på det här ljuset på ett annat sätt. Som att det bara är det absolut. Jag såg det själv plötsligt. Det här är det vackraste.
Mm.
Och då, det här blir så jäkla storslaget när jag ska försöka förklara det. För att då kände jag att det finns något djupare. Det finns något existentiellt i det här. Och det är att jag har varit rädd för, vad ska man säga, den här kraften som finns i våren. Det är ju verkligen livet som kommer tillbaka. Och det har skrämt mig. Mm. Jag har velat hålla mig i liksom skymningen och det vemodiga och mörkret. Och helst sitta längst in i en garderob och läsa en fantasybok. Alltså jag har liksom undvikit det här vårljuset. Men så plötsligt så kände jag att, nej men, jag kan väl också leva. Mm. Jag kan väl också vara så där.
Du kan få följa med i livet.
Jag kan väl få vara med.
Mm.
Varför? Jag kanske får vara med. Jag har ju aldrig tyckt att jag har varit med riktigt.
Nej.
Jag har alltid varit utanför det, vad ska man säga, det levande. Jag har liksom romantiserat det och drömt om det och varit där genom fiktionen och sagorna. Men tänk att få vara där på riktigt, själv.
Mm.
Och då plötsligt så blev den här marsljuset blev det absolut, det vackraste ljuset på hela året. Och det här höll jag och Greta upp och pratade om i helgen då, för att hon kände sig vemodig av ljuset. Mm. Och då sa jag, nej, vi går ut på promenad. Det är så underbart, Stina Ekblad, ljuset. Vi måste ut nu. Och då hade vi den här diskussionen. Då kom jag på att nej, men det är någonting djupt in i mig som är förändrat.
Mm.
Och det är otroligt. Jag har blivit gladare faktiskt.
Mm. Jag tror absolut att det där, din uppfattning av det där ljuset är ett mått på ditt mående på något sätt. För nu, du säger ju här att nu är jag med och livet tar mig med och sådana saker. För det är ju verkligen så att det här våren och vårljuset är ju som skrattande barn på skolgården, och är du med dem eller är du inte, för nu går de vidare så att säga, och är man inte med så är det ju deprimerande, men är man då så att säga, får man vara med när livets telningar går i sommaren ut, så är det en annan.
Ja, jag har ju alltid varit tvärtom, alltså när det regnar in i huset och alla är kalla och vill åka hem, då blir jag glad. Men när alla andra säger, gud vad kul vi har, vilken jäkla fest det ska bli ikväll, då får jag ångest.
Mm.
Så har mitt liv varit.
Mm.
Alltså tvärt emot, för att jag har känt mig trängd av den här glädjen. Det är den som har hotat mig alltid.
Mm.
Alltså det är alltid glädjen som varit det hotande.
Mm.
Jag har egentligen inte lidit, man ska inte säga för mycket, för det är klart att jag lider av vanliga saker också. Men det har inte varit mitt livs största problem.
Mm.
Alltså de vanliga sorgerna som alla möter.
Och nu står det där.
Förluster och nederlag och sånt. Det har jag liksom klarat av. Det har varit den här glädjen som jag inte kunnat dela. Det har varit det värsta. Och det hänger ihop med det här vårljuset.
Mm.
För det är faktiskt glädjen.
Ja, men det är också precis, då är du liksom förvandlad till en sån här skamlös pensionär som går en naken akvarellkurs liksom och bara älskar livet liksom.
Ja, men det, jag vill bli en sån.
Mm.
Men i mina mörkaste stunder har jag ju stått på en fest. Alla är glada. Det är midsommarafton och så säger alla förutom jag, vad trevligt vi har nu. Och jag känner, jag vill bara härifrån. Jag tycker det här är förfärligt.
Mm.
Vet du vad jag tänker då? Då tänker jag precis som du. Jag är värdelös. Jag är helt värdelös. Det är det som är det där. Att det är lika bra att jag inte finns.
Mm.
Alltså om jag inte ens klarar av att vara på en fest och vara glad. Då är det lika bra att jag inte är med.
Mm.
I de stunderna har jag tänkt, jag är helt värdelös.
Hur har du kommit ut ur det då? Det bara försvinner.
Ja, det har inte varit så här jämnt. Nej. Det här är vissa perioder det har varit så här. Så det hänger ihop med... Jag tror ju på... Alltså, tänk om det finns demoner. Vad nu det är. Och på natten så är det tunnare mellan människornas värld och demonernas värld. Så att de faktiskt på riktigt besöker dem på nätterna. Och plågar den. Men dagen, de trivs inte i solljus.
Nej.
Alltså det är som troll i gammal folktro. De trivs inte i solljus och de ber sig ofta iväg då. Men om man är väldigt mörk och trött och utsatt så kanske de kan hålla sig kvar i en även på dagen. Och det är då de här depressiva perioderna kommer, skulle man kunna säga.
Alltså trollet, i den mån det var troll då, så började du omedelbart tala redan när du berättade vad Stina Ekblad sa hos mig. Och nämligen att det hon säger om det här vårljuset, det är en människa som sitter och betraktar ljuset i sig på håll och betraktar världen. Bottnar i sig själv och i sitt eget seende. Och att våren, att ljuset finns där, har inte så mycket med Stina Ekblad att göra i den situationen. Utan hon är en deltagare, hon är en åskådare, hon är närvarande i världen och verkligheten. Medan du och jag då, i vår ångestridenhet där inför våren, vi är självupptagna, småsinta, egotrippade idioter som hela tiden inte kan skilja på naturen och oss själva, förstår du? Det är så jag tänker på en gång. Då ska jag ta mig uttrycket här och vara deprimerad över att livet går vidare för alla andra. Det är typiskt mig att må dåligt av det här. Förstår du? Jag kan inte ens sitta och betrakta ett vårljus utan att jag ska liksom tänka på livets förgänglighet och min egen förgänglighet. Jag kan inte bortse från min egen förgänglighet en sekund. Fastän ett fint vackert skådespel visas för mig, så ska jag tänka på min egen död och min egen förgänglighet och att jag är värdelös. Det är så typiskt en så futtig, meningslös liten människa som man är. Ja,
men nu är det demonen som talar.
Ja, och den finns ju där hela tiden hos mig.
Du har alltså, du vet Ingmar Bergman i den här kända SVT-dokumentären.
Ja.
Har du sett den när han är ute? Det är hon, Marie Nyreröd, som intervjuar honom ute på Fårö i slutet av hans liv. Det gjordes för 15 år sedan.
Mm.
Och då slutar ju hela den här serien, tror jag, tre program, med att han säger, han är ju så otroligt rolig också, så han säger, men jag har gjort en liten lista över mina demoner. Och sen så säger han allt han är rädd för. Alltså han säger att han är en genuint skrajsen människa. Han är ju rädd för liksom hundar som skäller och människor. Och sen så har han då raseridemonen, att han kan bli så fruktansvärt arg. Och sen så mot slutet säger han att det finns en demon som han inte har, som man kallar för nolldemonen. Och det är att det liksom är tyst inom honom. Han har alltid ett flöde, ett kreativt flöde, och det säger han, det är det som är liksom belöningen för allt det här. Men den demonen, om jag skulle göra ett papper, du skulle nästan, alltså skulle vi göra det här till riktig terapi, så skulle du behöva skriva ner alla dina demoner på ett papper. Men den som demon som jag hör, som talar väldigt mycket genom din mun, är självmedvetenhetens demon. Det är den som är fruktansvärd, som säger då att du kan inte, för att du har helt rätt i det där med våren och vårljuset, att du får inte se på dig själv utifrån som att det här är någon slags pås. Du måste ju vara i vårljuset. Du måste ju vara blomsterknoppen. Alltså du måste identifiera dig med det här, det levande, det växande ljuset som återvänder. Och i det får det inte finnas någon cynism.
Nej.
Finns det en cynism där, det vill säga självmedvetenhet, då har du ju redan liksom skapat ett avstånd mellan dig och upplevelsen. Och då dör det.
Precis.
Det är det här som är syndafallet i...
Ja, det här som är syndafallet.
Det här är syndafallet.
Är det här som är syndafallet?
Yes. Det här är syndafallet.
Vad falskt.
Det är bara att läsa början av Bibeln. Det är det här som händer. Människan upplever att man är naken, det vill säga självmedveten.
Jaha, du menar den? Okej. Okay, ja.
Du faller ur naturen. Det är det, och religiöst då. Du förlorar den första intima kontakten med Gud. Och blir då ett eget slutet system.
Ja.
Och då måste du härbärgera allting. Det behöver du inte göra med Gud.
Nej, just det.
För där så har du liksom hela tiden en kontakt med det levande, med källan.
Ja.
Men du är då utestängd från det levande. Och plågas av den här självmedvetenhetens giftiga demon. Det är den som talar i dig här nu. Jag hör ju den.
Men jag har ju också, fått höra såna här saker också. Det finns ju för sig ett ljus, ett vårljus som jag klarar av alldeles utmärkt, kommer jag på. Men det har inte med naturen att göra. Jag kanske ska börja där då, helt enkelt. Det är Stockholm. Ursäkta mig ute i landet, men när Stockholm sträcker på sig i vårljuset. Håll käften i andra liksom. Det är så fantastiskt. När man ser den här staden och liksom med människorna och saker. Då, det kan jag ta emot.
Och vad händer med dig då då?
Jag blir så glad åt Stockholm. Jag tycker hon är så vacker. För jag tycker att det är en hon då, helt enkelt. Hon är så stolt då och liksom bara nästan lite sådär, ja, verkligen som en diva, tyckte jag. Underbart. Och då bara ser jag liksom hur ljuset speglar över fasaderna och det är liksom sparka skärt liksom i andra städer med vattnet. Det är bara, ja, då bara betraktar jag.
Har du läst Knausgårds Morgonstjärnan?
Nej, den nya, nej.
Nej,
nej inte
det. Men du vet ju att jag är ett Knausgård-fan. Jag kan verkligen, verkligen rekommendera den. Och om du skulle orka läsa den kan vi ju prata om den här i podden längre fram. För det finns nämligen en person. Det är ett helt galleri med olika personer, men det finns en person som i ett kapitel hamnar i ett tillstånd före syndafallet. Alltså Knausgård gestaltar hur det kan kännas att vara ett med allt. Och då är det att den personen upplever att alla känslorna är rena. Det finns ingen ångest, men det finns ju ilska, men det finns och glädje och kärlek och längtan och allting finns kvar, men de är ogrumlade. De är alltså som ett barns känslor ungefär. Det finns ingen cynism. Alltså det finns inte, det skulle man kunna säga freudianskt, det finns inget överjag än.
Det låter spännande att läsa, det låter helt ohyggligt att som vuxen människa vara i det, eller?
Nej, jag tror att det är det som är frälsningen. Det är det som är liksom den religiösa vandringens slutpunkt, att komma tillbaka dit. Ogrumlade känslor. Du vet, de här finns på 200-talet, så fanns det något som heter ökenfäderna i kristen tradition. Det var att kristendomen höll på, det var några decennier kvar innan det blev statsreligion i Rom. Men det höll på att bli liksom långsamt accepterat. Och då så blev det liksom lite urvattnat. Så då var det ett gäng, framförallt i Egypten, som tyckte att nej, vi beger oss ut till öknen. För att ransaka oss och bli kvitt demonerna. Och några av dem kallas då för ökenfäderna.
Det var inte så att de ville avsäga sig den moderna tekniken med De här nya bronsplogarna. Jo, de vill vi inte ha. Jo, vi vill ha de gamla plogarna.
Nej, nej, alltså det var ingen konservativ rörelse. Nej. Det var en kontemplativ rörelse. Och det här var grunden till klosterväsendet. Mm-hmm. Det fanns ökenmödrar också. Så munkar och nunnor blev det på lång sikt. Nej, det var en kontemplativ rörelse. Och målet var att övervinna demonerna. Mm-hmm. Och några av dem lyckades. Så de kom tillbaka. Jag tror det var någon tog det 40 år. Lång tid i öknen, ensam. Mm. Men han kom tillbaka och han hade övervunnit demonerna.
Men var han då som ett barn, bara öm som grät, öm som skrek, öm som kramades?
Ja, ungefär så.
Okej. Okay. Ja,
framförallt så kunde han inte döma någon.
Nej, okej. Okay. Nej, för man, om man ska... Ja, precis. Nej.
För att, du vet det här kristna... Förlåt, nu blir jag predikant. Jag ska snart sluta här.
Jag tycker ju min självmedvetenhet är den som betalar räkningarna.
Jo, det finns en drivkraft i det. Absolut, man kan utnyttja det så. Nej, jag säger inte det här sista. Jag skulle säga en sista sak. Du vet att man ska älska sin fiende, säger man i kristen tradition.
Okej, det är därför man ska börja med att älska sig själv helt enkelt då.
Exakt. Mm. Så då finns det då ett tilltalesätt som är så här: ja, jag lydde och älskade mig själv.
Mm.
Alltså, fienden är ofta en själv.
Mm.
Man tänker så där att det där alltid handlar om att man ska älska. Det spelar ingen roll vad jag tycker om mig själv, bara jag älskar alla andra. Nej, du får inte hata dig själv. Alltså, det är en del av hela den processen. Ja, nu har jag predikat för mycket.
Jag ställer mig där med ett stort barnsligt flin när SOS och Kronofogden ringer på och ska ta mina barn med lägenhet och säga bara att jag älskar mig själv.
Okej, okay, så att du, men okej, okay, vi vänder det till det då. Du har alltså använt det här självhatet som en drivkraft genom livet.
Alltså, fördelen är ju att jag har ju väldigt svårt att hata andra människor. Jag tycker inte jag dömer andra människor, för att jag har ju, så att säga, jag kan verkligen, så att säga, ja, det är nog för att jag har så mycket upp med att döma mig själv. Nej, men så att säga, jag jämför med mig själv, så att säga, hela tiden, och jag är ju inte så bra, så att då kan jag ju liksom inte konstatera att andra är, så att säga, sämre på något vis. Men jag har lagt för mycket energi med det här och det har letat sig för djupt ner. Det är det som är problemet. Det är hela tiden kan det flippa. Det finns ingen utsaga, ingenting som inte kan vändas i det här. Och det blir problem när det paralyserar mig till slut mitt jobb. När jag ligger och liksom bara ska krama en robotsäl från Japan som ett par istället för att jobba. Att det blir självbekräftande. Jo, jag är värdelös, och om jag ska sen 5 minuter senare komma på en idé, då kan jag inte göra det, för jag är ju helt tom. För jag sitter ju värdelös bara. Men så att säga, det är inte, så att säga, det kommer i skov. Och jag tror att pandemin också kan ha hjälpt till lite grann för att öka på det här. Jag tillhör ju de som har glatts åt pandemin på grund av att jag gått igenom en livskris och allt det här. Så jag bara, tack gode Gud för att jag slipper träffa folk. Men jag tror att det börjat äta, att jag har ätit sig igenom mig på något vis ändå till slut.
Men jag försöker göra en sista vändning här då.
Ja.
Tänk om det är sant då?
Försöker du säga någonting till mig som jag inte förstår?
Nej.
Nej. Sitter du och försöker trycka ner en polett? Och som jag bara helt enkelt inte kan fatta.
Jag försöker bara hjälpa dig.
Förlåt, nu var jag där med demonen igen förstås.
Ja.
Nu tror jag att jag är dum i huvudet. Ja, förlåt.
Ja.
Nej, du ser. Det är helt sjukt.
Ja, men vi vänder på det en gång till då. Säg så här, att tänk om demonen har rätt då? Tänk om du är värdelös?
Mm.
Du kanske är det. Du kanske är en värdelös pappa.
Demonen är ju en sanningssägare. Så att säga.
Du kanske är en värdelös pappa och du är värdelös på ditt jobb. Och vad var det mer du var värdelös på?
Ja, nu har det blivit på att skriva, men också ta hand om saker och ting. Lägenhet senaste dag så upptäckte jag igår att det var inte studiedag idag, så jag hade förberett det liksom, utan det var nästa vecka då, studiedag på skolan. Jaha, du säger att kan inte hantera någonting, schema, ingenting, liksom, klarar inte av någonting, liksom det, ungefär så.
Ja, så att det här, vi ändrade tiden för den här poddinspelningen, det var att...
Du hade bara, helt i onödan. Helt.
Ja, du hade bara kollat fel i kalendern. Mm. Ja. Men säg att, tänk om du är värdelös då, vad spelar det för roll?
Det hade inte spelat någon roll om jag inte haft 3 barn att ansvara för. Så har det, kan man säga, varit. Och att det hade ytterligare normalt sett då, om jag får leva då, haft 20-25 år kvar. Så att säga, men i och för sig, jag har ju saker och ting, så här nattsvart är det ju inte, utan jag har ju en massa andra fina saker att se fram emot. Men okej, jag förstår vad jag menar. Ja, jag sitter gärna och är värdelös om sossarna kan försörja det här. Om mig då. då sitter jag gärna och är värdelös. Det är skräcken för att inte klara, det är det som är grejen.
Mm.
Jag har inget behov av att vara värdefull. Eller? Vem är det som talar nu då? Är det demonen eller jag?
Jag tror inte att du har varit en dålig pappa. Det tror jag. Ingenting som du har sagt under alla de här samtalen vi har haft här tyder på att du har varit det. Eller är det? Faktiskt inte.
Jag tror det finns värre papper. Men,
och för, nej, jag kan också säga alla jag har pratat med om dig. Alltså den här podden genererar ju en del samtal med människor för mig. Så att det finns ingen som haft en sån misstanke, utan jag tror nästan alla säger att de tror att du är en jättebra pappa och en bra förebild för mig, och att du lär mig saker om hur man ska vara förälder. Det är bara,
okay.
Det är bara positivt.
Ja.
Så att det här är...
Det låter ju bra på ett sätt, men bara här veckan så kom det fram att den fina gentlemannen, författaren Amos Oz, som hade gått ur hädan för en tid sedan, biten hans son om ett jävla helvete.
Jo.
På ytan.
Jo.
På ytan tror alla att det är en fin person, men egentligen...
Jo, men,
okay.
Nej, jo, men så, du vet ju också, du, så här, så pass vuxen är du att du vet att de som begår de värsta övergreppen är inte de som sitter och säger att de är värdelösa, utan de ruckar inte på sin fasad. Det är de som säger att de är goda och alltid vill framstå som en förebild. Det är de som oftast är farliga, farligast i våra kretsar.
I den meningen är ju demonen lite bra då. Alla demoner har väl gått i sig också. Eller vad säger den kristna? Att man liksom... Jag tänker faktiskt ibland så att...
De säger, vet du, det här... Alltså jag blir mer och mer intresserad av det här med demonerna faktiskt. För att det ringer in någonting reellt. Och sen så givetvis när man använder det här språkbruket idag så låter ju det, för att vi har en väldigt romantiserad syn på det här med demoner.
Men jag tror att lyssnarna klarar av ett grundläggande metaforiskt tänkande.
Det tror jag också. Men det finns ju sånt i de gamla lärorna hur man ska övervinna demonerna. Och det är att man ska benämna dem. Alltså man ska tala om dem, och man ska benämna dem. Då förlorar de sin kraft.
Vilka har du då?
Och det är ju det du sysslar med här.
Alltså, ja, just det.
Demonen blir som starkast när den som bär på den säger, det här får ingen få reda på. Ingen får någonsin få reda på den här demonen. Jag måste göra allt för att dölja den. Då kan den växa sig till någonting helt fruktansvärt.
Mm.
Men det är ju också så att jag kan ju berätta om den här demonen som kommer till mig då under midsommar när alla är glada. Under den kvällen kan ju inte jag berätta det för någon.
Nej.
Det måste få vara en hemlighet. För jag tänker att om det här kommer fram så det får inte komma fram. Men nu har det gått lång tid och det är inte midsommarafton idag, så att jag kan ju prata om det nu. Men jag försöker ju prata om demonerna just för att de inte ska få den här makten över mig.
Men vilka är det då? Om du skulle samla på.
Nej, men jag tror ju att min värsta är ju då den som också Ingmar Bergman hade, ilskans demon. Den är ju faktiskt fortfarande, trots våra samtal här, den är ju okänd för mig.
Mm.
Jag tror att den är...
För du har ju talat här om att du upplever att du kan inte bli arg. Men att du samtidigt har en stor ilska i dig. Alltså, du kan inte uttrycka...
Har jag berättat om småpojkarna som kastade snöbollar på min bil?
Nej.
Nej.
På golfen?
Ja, på golfen. Det här kan bli sista historien här för idag, tror jag. För hände någonting nytt då. På golfen. Lilla golfen. Den bilen som du har dömt ut som den töntigaste man kan ha. Alltså det är liksom den mest menlösa av alla bilar.
Ja, det
finns, röd golf.
Ja, det finns små röda bilar, men inte en liten golf faktiskt. Ja, men fortsätt. Ja, men vad hände?
Jo, det här var ju då några veckor sedan när det fortfarande låg snö ute på gatorna. Och jag parkerade där vi bor och så satt jag kvar i bilen. Jag skulle betala någon sån här parkeringsavgift i någon app, och så satt jag väl och läste någonting på mobilen. Och så hade jag nyckeln i tändningen. Så att lamporna lös, alltså inte strålkastarna, men något sånt här sidoljus lös. Så att det syntes att det satt någon i min bil. Och då började jag dundra på taket. Och så kollade jag ut. Och så var det liksom på en höjd, eller bakom en mur, lite högre upp, så kom det liksom snöbollar på bilen. Dunk, dunk, ganska hårda. Det var liksom kramsnö den där dagen. Ganska hårda. Och då öppnade jag dörren och så ropade jag så här: sluta med det där. Och så satte jag mig igen.
Och sen så, i bilen.
Och så, ja, för att jag hade fortfarande inte betalt parkeringen. Jag var tvungen att sitta där och jag skulle kolla någonting. Så kom det fler snöbollar.
Ja, det är klart nu, gör så.
Och då kände jag någonting som jag kanske aldrig känt i mitt liv. En genuin känsla av ilska. Ja, det här är inte okej. Mitt undermedvetna hade förstås redan övervägt situationen. Alltså, jag var på Östermalm i Stockholm. Ganska välartade kvarter. Jag hade liksom på känn att de som kastade de här snöbollarna, det var liksom inte, det var varken maffian eller maffialedarnas barn, utan
detta kalkylerade du.
Det kalkylerade ut, så att jag kände att jag har ett visst typ av övertag här. Men då gick jag ut på gatan och vrålade: lägg av med det där!
Oj!
Och då kände jag att det här är nytt.
Ja.
Men det var också för att jag, alltså, min nyfunna styrka var i identiteten som, det låter larvigt säga, men som pappa.
Pappa, ja.
Det
precis.
Var det.
Ja, precis. Det var...
Alltså, då kände jag så där att hade jag gått där med barnvagn och det kommit en snöboll på barnvagnen, då hade jag försökt döda dem.
Mm.
Jag hade ju förstås inte gjort det, men det hade väckt en ostoppbar ilska. Då hade jag sprungit efter dem. Det kan jag ju för sig inte göra med barnvagnen. Jag hade rullat efter dem. Att den här då, för att koppla tillbaka till det här, det paradisiska tillståndet, det var en ren känsla. Alltså tidigare så hade jag fått ångest. Jag hade tänkt, nu borde jag bli arg, men det orkar jag inte, eller jag vågar inte. Så jag sitter kvar här, och vad spelar det för roll att få lite snöbollar på min bil? Men innerst inne hade jag varit arg.
Mm.
Men här kom det ut en känsla som det var ogrumlad. Den var ren.
Mm.
Den väcktes, den fanns, den kom ut, den riktades mot de här barnen och slutade också faktiskt kasta snöbollar. De kanske blev lite rädda.
Okay.
Och folk på gatan stannade upp, för de såg inte de här snöbollarna, så att de trodde ju bara att jag var galen.
Mm. Underbart.
Lägg av med det där!
och så lydde de dig.
Ja.
Men okej, okay. Men då tänkte vi, om vi dröjer med det här, jag tyckte det var intressant. När du då inte, det Erik som inte hade klivit ur bilen utan suttit där med en ilska, hade du då, för det kan jag identifiera med, patologiserat din egen ilska som att du bara lättkränkt, svag person som inte klarar det.
Ja, säkert.
Precis.
Så hade jag nog sagt till mig själv.
Mm.
Men sanningen skulle nog vara att det här hade utvecklats till en liten nevros. Jag hade kanske börjat fantisera om att de här barnen kommer skära sönder däcken på bilen, och om jag ser mitt beteende hur det har varit i livet, så hade det kanske varit så att jag aldrig mer skulle parkerat på den här gatan.
Mm.
För jag inte vill att det här ska hända igen.
Jag kan nog säga att jag absolut, jag bekräftar dig stort med att detta är att ha blivit pappa faktiskt. Sen jag blev pappa har jag liksom ökat antalet telefonsamtal till polisen, jag har ringt, och just faktiskt förmodligen kanske samma dag, en dag med kramsnö förra veckan, så la jag mig i ett slagsmål när jag skulle hämta min son på gick jag av tunnelbanan och hör hur någon vansinneskriker. Jag tror att det är 42 bundar som håller på liksom gör upp så här. Nu är knivarna framme liksom, och går inte. Och då står en jättestor man och hans lilla fru och har på något vis ertappat en så här bromma man med en så här spandexklädd cykelman som har en jättedyr elcykel och en barndragvagn, med att påstå att han har deras dragvagn. Och den store mannen, han slutar inte skälla, han hotar honom till döden, och när mannen blir mer och mer förtvivlad, och jag står där bredvid och kommer upp, och även en spärrvakt kommer, och liksom, det är ingen som kan få honom lugn, och jag bara stöter till slut, nu står liksom, nu får du lugna ner dig, det hjälper inte. Sen plötsligt försöker den här mannen efter kanske ganska långt, han är otroligt trängd. Fly!
Mannen på cykeln?
Ja, fly med sin cykel, för dragvagnen är bortkopplad, de har kopplat bort den. Han försöker fly, hoppar upp på sin cykel, cyklar 3 meter men ramlar, varpå en stor man springer efter honom och sparkar på honom. Och då rusar jag in då, helt enkelt. Det skulle jag aldrig gjort för några år sedan. Och säger, liksom jag skriker, sluta, lägg av. Liksom, nu lägger av. Därför var nog. Men han fortsätter inte att sparka i alla fall. Men jag blir ju livrädd sen efteråt. Sen kommer polisen och gör en väldigt klumpig insats. Och jag ska stå och vittna precis bredvid den här stora mannen. Vad tycker du har hänt då? Då blir jag ju rädd efteråt. Den här mannen, han sparkade honom liksom. För att den här mannen som ansåg sig bestulen, han tyckte att han var i centrum av världen. Att det här är en tjuv som, du får inte slå en tjuv även om du bestulen, liksom, du får inte göra så liksom. Men då hade jag aldrig gjort om jag inte hade blivit pappa. För den här pappa, det kommer en slags samhällskontrakts upprätthållande ordningsmansgrej.
Men kände du någon ren känsla? Alltså var det
ja,
ilska?
Precis. Mm. Det var det. Ren känsla. Och det har jag känt några gånger tidigare sagt till. Att jag måste göra det här för det här är min känsla. Det stämmer. Det stämmer. Jag håller med dig. Det kanske är som du säger.
Men efteråt så kom det ändå någon typ av rädsla.
Mm. Ja, när poliserna kom och jag skulle återgå, liksom rekapitulera och stå där och vittna och uppge mitt namn bredvid den här jättemänniskan som hade liksom sparkat på
någon. Men vilken konst, det är nästan som en roman av Daniel Schelin här. Vad hade hänt? Alltså den här Brommapappan då? Hade han stulit vagnen?
Alltså, min bedömning var att så pass verbalt utsatt som han var under så pass lång tid, så är det fullt möjligt att han inte hade stilut vagnen, utan kanske snarare köpt den i god tro på Blocket eller något sånt där. Men att vagnen tillhörde dem, det tror jag, för de höll på och ryckte i fodral. Det här är en sån här reva som är bara på våran vagn och sådär. Man skulle aldrig göra så om man inte var övertygad om att det var hans egen vagn som han såg åka.
Nej, men den här store mannen då, han måste också haft barn.
Ja, för det var ju deras barndragvagn som de var ute efter, så att säga. Och de hade ju inte sina barn med sig. Men,
ja, men hur hade de här råkat på varandra?
Av en våldsam slump, liksom, på något sätt. Det låter ju som en novell, verkligen. Men han hade ju verkligen ingen som helst koppling till att ha någon hämning över sin ilska.
Nej. Men hur lång tid tog det innan polisen kom då?
Det här pågick under en kvart, kanske. Och sen kom väl polisen. Men då hade han precis hunnit smita och sticka då till slut, den här mannen. För han hoppade igen, återigen upp på cykeln efter att ha blivit sparkad och stack. Vilket då bekräftade inför alla som tyckte, ja, men han var tjuv. Och jag ville mena kanske, ja, eller så var han en Brommapappa som hade blivit liksom hotad till livet under en kvart och var helt bajsnödig och behövde bara sticka.
Hjälp. Jag vet inte, alltså, du, om vi jämför historier här, alltså, du var ju mycket modigare.
Ja, fast det var ju också en spärrvakt med i bakgrunden, så det fanns ju ett annat vuxet vittne med. Jag stod inte ensam med den mannen.
Men det är inte
han hade sin lilla fru med sig. Förlåt, jag säger lilla, men hon var ju hälften. Han var ju 2 meter och hon var ju 1,20. Liksom, och jag tänkte så här, han slog ju inte ihjäl någon framför sin egen fru. Så att förmodligen hade mitt undermedvetna kalkylerat med någonting.
Ja, men du, om du då var en helt värdelös människa, då hade du inte, du gjorde ju en genuint god gärning här.
Ja, värdelös men plikttrogen medborgare. Men okej, jag tror absolut att för med den här papparollen, det kommer någonting att det liksom att det är, ja. Men okej, den kristna synen på det här har jag ju inte tänkt på förstås. Att det har med rena känslor att göra.
Jag hör här att du har en alltför schablonartad bild av det kristna. Det är liksom inte ett... Det är inte ett moralsystem liksom.
Nej.
Det är ett sätt att nå förlösning.
Mm.
Det finns olika vägar.
Ja, men det... Ja.
Vi kan gå in i det här någon gång framöver.
Det ska jag väl gärna göra.
Kanske när, när du har läst Morgonstjärnan.
Ja, jag gör det till nästa gång då, säger jag.
Nej, men du vet att den är 666 sidor.
Mm. Ska han hålla på med sådana siffror också?
Jo, men det är lite sån tematik i den boken.
Det låter spännande då.
Ja, men vi sätter väl punkt här.
Vi gör det. Tack för att du har lyssnat.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.